hard for people in this climate to imagine that.
Det är svårt för folk som växer eller lever i sånt här klimat och föreställa sig hur det kan växa.
A piece of we grow squash.
Vi odlar squash.
In one day it's about this big.
Ena dagen så är det så här stor.
And the second day it'll be this big.
Och så har det växt på en dag till att.
And the third day about this big.
Och så här på tredje dagen.
They just grow so quickly.
Det växer så snabbt.
And cucumbers the same way.
Samma sak med gurka.
A cucumber a couple of days old will be like this, you know.
På ett par dagar så växer gurkorna att bli jättestora.
And it's just hard. It's hard to believe, but it's true.
Det är svårt att tro, men det är sant.
Watermelons that are this big, you know, very big things.
Vattenmelonerna är så här stora.
And it's just hard to believe.
Men det är svårt att tro det.
Unless you see it.
Om man inte får se det.
But we have a problem.
Men vi har ett problem.
The weeds grow just as the thorns grow just as good.
Det är ogräs och tistlar och törner växer precis lika bra.
You have to go out every single day and cut the weeds down.
Man måste gå ut varenda dag och rensa ogräs.
And they're not just little weeds.
Och det är inte bara såna här smått ogräs.
We have thorn weeds.
Utan vi har tistlar och törnen.
Like Jesus was talking about.
Som Jesus talar om.
And they grow up around in the garden.
Och de växer överallt i trädgården.
They like the fertile soil.
De gillar sån här rik jord.
And one of the biggest problems with these thorn weeds.
Och ett av de största problemen med de här törnen
is that they have a habit of getting up right next to the plant.
Det är att de växer nästan alltid alldeles intill en planta.
And when you're using a hoe you can't get them.
Och det är svårt att använda trädgårdsredskap för att komma åt dem.
They grow right next to the plant.
Därför att de växer så nära plantorna.
And you have to get down on your hands and knees.
Så man måste lägga sig på knäna.
And reach up under them and get them with your hand.
Och använda händerna för att komma åt dem och få tag i dem.
And the thorns will prick your hands.
Och man sticker sig på händerna av
so
de här törnena.
We have to wear gloves most of the time.
Så mesta tiden får vi använda handskar.
And you have to get the weed in your hand and carefully pull it out.
Man måste få ett ordentligt tag om de här törnena och så försiktigt dra upp det ur jorden.
So that you don't, you know, pull the other plant up with it.
Så att man inte får med plantan på samma gång.
So I'm trying to tell you something this afternoon.
Jag vill gärna beskriva någonting, berätta någonting i eftermiddag.
I've got on my hands and knees before the Lord.
Jag har varit på mina knän inför Herrens ansikte.
And I'm going to try to pull some thorns out this afternoon.
Och jag ska försöka rensa bort en del törnen här i eftermiddag.
But some that are very close to the truth.
Men det är törnen som ligger väldigt nära sanningen.
The worst kind of error.
Den värsta sortens villfarelse.
Is the one that grows the closest to the truth.
Den som är närmast, ligger närmast sanningen.
And we're going to deal with some of that this afternoon.
Och i eftermiddag ska vi ta itu med en del sånt ogräs.
Turn with me in the Bible to 2 Corinthians chapter 11.
Andra Korintherbrevet 11 ska vi titta i.
Go ahead and read the first four verses.
Vi läser de fyra första verserna. Jag skulle önska att ni ville ha fördrag med mig, om jag nu talar något lite efter dåras sätt. Dock ni har helt visst fördrag med mig. Ty jag nitälskar för er, så som Gud nitälskar. Och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dras ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undfår ett annat slags ande än den ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium än den ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sånt allt för väl.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for your word today.
Fader, vi tackar dig för ditt ord idag.
In your foresight, you allowed the apostle to deal with these things.
Du förutsåg vad som skulle hända och du tillät dina apostlar att ta itu med de här problemen.
I pray, Lord, that you guide us by your spirit today.
Jag ber att du här genom din ande vägleder oss idag.
Lord, that we will say only those things that are pleasing to you.
Så att vi bara får se de saker som är välbehagliga för dig.
Oh God, guide us by your spirit.
O Gud, vägled oss genom din heliga ande.
That we may truly glorify your son.
Så att vi verkligen får vara med och förhärliga din son.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
This scripture talks about how that the serpent beguiled Eve.
Det här skriftstället berättar om hur ormen bedrog Eva.
And the title of this message is The Serpent's Lie.
Man kan sätta en rubrik över det här som lyder Ormen bedrog Eva.
The serpent lied to Eve.
Ormen ljög för Eva.
And she believed that lie.
Hon trodde på den lögnen.
And I'm going to deal with that lie today.
Jag ska ta itu med den lögnen idag.
And I want you to pay close attention as we go through this.
Jag vill
today.
Att ni ska vara väldigt uppmärksamma allt eftersom vi går igenom det här budskapet.
The purpose of all false teaching is to move you away from Christ.
All falsk undervisning har ett syfte, nämligen att få bort dig från Kristus.
And that's what we see in this scripture.
Det är det vi ser när vi läser Bibeln.
How that Satan has come to move her away from the simplicity that is in Christ.
Satan har kommit för att få bort henne från enkelheten som finns i Kristus.
Or to move them as he did Eve, is what the scripture says there.
Eller förleda flera stycken på samma sätt som han gjorde med Eva.
As the serpent beguiled Eve.
På samma sätt som ormen bedrog Eva.
And I want you to think, what was it that the serpent promised Eve?
Vi ska titta på vad var det ormen lovade Eva.
Did he tell her, now if you eat of this tree, you're going to be the nicest party girl in the world?
Sa ormen så här, Eva, om du äter av den här frukten så ska du bli en riktigt häftig tjej.
Did he tell her that she was going to be a star in Hollywood or a movie star or a TV star or something?
Sa ormen till henne att hon skulle bli filmstjärna eller TV-stjärna?
No, that isn't what he told her.
Nej, det sa han aldrig.
He said, in the day that you eat of this, your eyes will be opened.
Han sa, när du äter av den här frukten så kommer dina ögon att öppnas.
And you will be like God.
Och du blir lik Gud.
He promised her something that in her heart she desired.
Han lovade henne någonting som hon längtade efter i sitt hjärta.
She loved God in her own way.
Hon älskade Gud på sitt eget sätt.
She emulated God.
Emulated.
She wanted to be like him.
Hon ville likna Gud.
And when the serpent promised her this,
och när då ormen kom och lovade henne detta,
then she saw that was what she wanted to do.
Så upplevde hon att det där vill jag göra.
And I'm going to tell you more about that as we go along, but
efterhand så ska jag ta upp mer om det.
I want you to see the temptation was to good.
Jag vill gärna att du ska se att frestelsen Eva upplevde var att det var någonting gott hon längtade efter.
It was to something that sounded so good.
Det var någonting som lät så bra.
Now we understand temptation to evil, don't we?
Vi förstår det här med att frestas till att göra något ont.
If the devil tempts you to steal something, you understand that.
Till exempel om djävulen frestar dig med att försöka få dig att stjäla någonting, då förstår du vad det handlar om.
If he tempts you to hurt someone or do something bad, you understand that temptation.
Eller om djävulen försöker fresta dig att slå någon eller göra något dumt, då genomskådar du det.
And most Christians try to keep themselves from doing those things.
Och de flesta kristna försöker avhålla sig från att gå på såna grejer.
But do we understand the temptation toward that which seems good?
Men frågan är, förstår vi oss på frestelsen att göra sånt som verkar gott?
That which seems to be so wonderful.
Sånt som verkar vara underbart.
Satan's purpose here is to move her away from the tree of life.
Satans syfte är att få bort Eva från livets träd.
Now God did not forbid man to eat of the tree of life.
Gud hade inte förbjudit människan att äta från livets träd.
Now you and I should know by now anyway.
Det borde vi känna till vid det här laget.
That those two trees were two natures.
Att de här träden representerade två olika naturer.
One was the nature of God.
Det ena trädet representerade Guds natur.
And the other was the nature of the devil.
Och det andra var djävulens natur.
That was the fruit of those trees.
Det var de två trädens frukt.
That's why we act like the devil most of the time.
Det är därför vi handlar på samma sätt som djävulen.
Because that's where the nature came from.
För det är därifrån vår natur kom.
Man's problem isn't just sin.
Människans problem är inte bara synd.
It's nature.
Det är natur.
There's a nature within us that has to be dealt with.
Det finns en natur i oss som måste tas itu med.
And that's what we're going to talk about here tomorrow, probably.
Och det ska vi tala om imorgon.
How God is going to help us to subdue that nature.
Hur Gud kan hjälpa oss att ta itu med den naturen.
It's one thing to be forgiven of your sins.
Det är en sak att bli förlåten sina synder.
It's another thing to be delivered from that nature.
En annan sak att bli befriad från den här naturen.
And I'll show you tomorrow how God delivers you from that nature.
Och imorgon ska jag peka ut hur Gud befriar dig från den naturen.
And how we can possess Christ Jesus.
Och hur vi kan inta Kristus Jesus, hur vi
how
kan äga honom.
He can be a reality in our life.
Hur han kan vara en verklighet i våra liv.
Now I'm going to make a guess at something. I can't prove this, but I think I'm right when I say this.
Jag ska säga någonting nu som jag inte kan bevisa som sanning, men jag ska ändå beskriva det.
I believe that Satan wanted Eve to eat from the tree of life.
Jag tror så här att djävulen ville egentligen att Eva skulle äta av livets träd.
You say, Brother Potter, why would he want her to do that?
Men Brother Potter, säger du, varför skulle djävulen vilja att hon åt av det trädet?
After she ate from the tree of knowledge.
Jo, han ville att hon skulle göra det efter hon hade ätit av kunskapens träd.
I want you to think about it just for a minute.
Tänk på den ordningen ett tag.
Do you remember what God did right after he learned of Adam's sin?
Vet du vad Gud gjorde omedelbart efter att Gud upptäckte att Adam syndade?
He drove man from the garden, didn't he?
Han drev ut människan ur lustgården.
He said, lest he take of the tree of life.
Så att människan inte skulle få möjlighet att äta av livets träd.
And live forever.
Och få evigt liv.
What did he mean?
Vad menas med det?
If man had eaten of the tree of knowledge.
Om människan hade ätit av kunskapens träd.
And then had eaten of the tree of life.
Och sedan av livets träd.
He would have been completely unredeemable.
Då hade människan blivit ofrälsbar. Man hade inte kunnat nå henne med frälsningen.
There would have been absolutely no chance for man to be saved.
Då hade människan inte haft någon chans att bli frälst.
And I'll show you why.
Och jag ska förklara varför.
We were saved by the death of Jesus Christ.
Vi frälstes genom Jesu död.
Isn't that right?
Det är väl sant.
That there can be no forgiveness without that death.
Utan Jesu död så finns det ingen förlåtelse.
Without the shedding of his blood.
Utan att hans blod utgjuts.
If man could not die.
Om människan inte kunde dö.
Then Christ could not have died.
Så kunde inte Kristus ha dött.
And we would have been unredeemable.
Och då hade vi inte kunnat bli frälsta.
So God hastened to put man out of the Garden of Eden.
Så Gud skyndade sig att driva ut människan ur lustgården.
So that he could be redeemed.
För att människan skulle kunna bli frälst.
We look at death as a curse.
Vi ser på döden som en förbannelse.
But death is the only means by which God could redeem us.
Men döden är den enda vägen för Gud att friköpa oss.
And Christ was as a lamb slain before the foundation of the world.
Och Kristus, han var lammet som slaktades. Och det han var att före världens begynnelse.
If he had eaten of both trees, man would have been eternally lost.
Hade människan ätit av båda träden så hade hon varit evigt förlorad.
Now what I'm talking about this afternoon.
Det jag talar om här i eftermiddag.
Is a continuation of the thought that I started Thursday night.
En fortsättning på den tanke som jag började ta upp i torsdags kväll.
And the two services yesterday.
Och de två möten vi hade igår.
I'm trying to show you how to come into your inheritance with God.
Jag försöker visa på hur du ska komma in i din arvedel i Gud.
And at this point I'm trying to show you things that keep you out.
Och jag håller på nu med att försöka peka ut de saker som hindrar dig från att komma dit.
In Matthew 13,
i Matteus 13,
we already referred to that passage.
Jag har redan nämnt det.
Jesus gave us the parable of the sower.
Så ger Jesus liknelsen om såningsmannen.
Of the seed that fell among on the wayside.
Om den här säden som föll vid vägkanten.
Now, did you know he's not talking about salvation?
Där talar han inte om frälsning.
This seed that is, he says, is the word of the kingdom.
Han talar om säden som rikets ord.
It is the message of the kingdom of God.
Det är budskapet om Guds rike.
Amen. It's not just being born again.
Det handlar inte bara om att bli född på nytt.
Jesus said you had to be born again just to see the kingdom.
Jesus sa ju att vi måste bli födda på nytt för att överhuvudtaget kunna se riket.
The message is the word of the kingdom.
Men budskapet i liknelsen är budskapet om riket.
There are people that hear the message of the kingdom of God.
Det finns människor som hör budskapet om Guds rike.
Saved people, good people.
Frälsta människor, goda människor.
And they hear the message of the kingdom of God.
De hör budskapet om Guds rike.
And the devil comes and steals it right away.
Så kommer djävulen och stjäl detta från dem.
Because they're not interested in going any further with God.
Därför att de har inte tillräckligt intresse för att gå vidare med Gud.
We have a saying for it in America.
I USA har vi ett ordspråk som beskriver detta.
I don't know if it'll translate really well.
Jag vet inte hur bra det går att översätta det.
But we say they're saved and sanctified.
Vi säger att de är frälsta och helgade.
And filled with the Spirit.
Fyllda med den heliga ande.
And then petrified.
Och sen är de alldeles förskräckta.
I just sat there and turned to stone.
Skräckslagna.
And that's the way a lot of Christians are.
Det är många kristna som har den upplevelsen.
They feel like they're right with God.
De upplever att de har kommit rätt med Gud.
They have absolutely no interest in going on with God.
Men de har inget intresse av att gå vidare med Gud.
Or bearing fruit in the kingdom of God.
Eller att bära frukt i Guds rike.
And that's what this message is about. It's a fruit-bearing message.
Och det är det här budskapet handlar om. Det är ett fruktbärande budskap.
The word of the kingdom is how you can bear fruit to God.
Ordet om riket handlar om hur vi kan bära frukt för Gud.
Amen. Now, the serpent comes, or the fowl of the air comes and steals the seed.
Himmelens fåglar kommer och stjäl säden som har såtts.
And then the next time the seed falls on ground that has a lot of stones in it.
Och sen läser vi också om säd som faller på klippgrund, stenig mark.
And when the seed germinates and comes up, it doesn't have any root in itself.
Och när säden börjar gro så finns det inte utrymme för några rötter.
So when the sun gets hot, it dies.
Så när solen bränner så dör plantan.
Jesus told us that was like the people that hear the word of the kingdom and receive it with joy.
Jesus använder detta för att beskriva människor som hör budskapet om riket och tar emot det med glädje.
I ask the question sometimes.
Ibland ställer jag en fråga.
How many of you want to be like Jesus?
Hur många vill bli lika Jesus?
Maybe I should ask it now.
Kanske jag skulle fråga nu.
How many want to be like Jesus?
Hur många vill bli lika Jesus?
All right.
Okay.
Do you really?
Vill du verkligen det?
Do you want to pay the price that he paid?
Vill du betala samma pris?
Do you want to be without a home?
Vill du vara hemlös?
Some man wanted to follow him one time.
Det var en som ville komma och ville följa Jesus en dag.
He said foxes have their holes and birds have their nests, but I don't have any place.
Jesus sa att rävarna har sina kulor och himmelens fåglar har sina nästen, men jag har ingenstans där jag kan vila mitt huvud.
Do we really want to be like him?
Vill vi verkligen vara lika Jesus?
Do we really want to pay that price?
Vill vi verkligen betala det priset?
Do we really want to suffer the persecutions?
Vill vi verkligen lida förföljelsen?
You can look through history, my friend.
Du kan läsa historien, min vän.
From the time of Jesus Christ until now.
Från Jesu dagar ända fram till idag.
And everywhere that people have really manifested the life of Jesus Christ.
Överallt där människor verkligen har manifesterat Jesu Kristi liv.
There has been severe persecution.
Har det också följt allvarlig förföljelse.
There is a crimson trail through history.
Det finns ett blodrött spår genom hela historien.
From Calvary to now.
Från Golgata in till idag.
Where the devil and the world have persecuted true Christianity.
Där djävulen och världen gemensamt har förföljt sanna kristna.
Do we really want to be like Jesus?
Vill vi verkligen bli lika Jesus?
A lot of folks want to be like him, yes.
Många vill bli lika honom, ja.
Until the persecution comes.
Ända tills förföljelsen kommer.
Then they decide they don't want that.
Och sen bestämmer de sig för att de inte vill.
They want to go back and be a regular Christian.
De vill återvända och bli en normal kristen.
Do you know that's what the whole book of Hebrews is about?
Hela Hebreerbrevet handlar om det här.
We believe that Paul wrote the book of Hebrews.
Vi tror att Paulus skrev Hebreerbrevet.
Some people argue about it, but
en del tror inte det och debatterar om det. Men jag tror att han gjorde det.
But Paul writes to the people in Rome.
Paulus skriver till de som bor i Rom.
The Hebrew Christians in Rome.
De judiska kristna i Rom.
And they are under the worst persecution that was in Rome at that time.
Och vid den tiden så upplevde dessa kristna den värsta förföljelsen i Roms historia.
And he's encouraging them to hold on to Jesus Christ.
Och han uppmuntrar dem att hålla fast vid Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
There are many that start out that don't make it because of persecution.
Det finns många som börjar med Jesus men som inte klarar sig hela vägen på grund av förföljelsen.
Then we have the example of the seed that fell among the thorns.
Och sen har vi då ett exempel också på säd som föll bland törnen.
The thorn grows right beside of the plant.
Och törnarna de växer alldeles in till plantan.
And it takes the strength that belongs to the plant.
Och suger åt sig all den näring och styrka som plantan behöver.
The weeds grow very quickly.
Ogräset växer väldigt snabbt.
And my vegetables grow very quickly.
Mina grönsaker växer snabbt.
But the weeds grow a whole lot quicker.
Men ogräset växer snabbare.
I came over here to Sweden one time.
Vid ett tillfälle besökte jag Sverige.
And I didn't have anybody to look after my garden when I was gone.
Och medan jag var borta så hade jag inte lyckats få någon att se efter min trädgård där hemma.
And you can believe this or not. It's true anyway.
Och det jag säger nu, det kan du välja om du vill tro på eller inte.
When I got home.
När jag kom hem.
We grow corn in our garden.
Vi odlar majs i trädgården.
And the corn plants are taller than I am.
Och majsen really blev högre än mig.
And when I got home.
När jag kom hem.
The briars had grown up among the corn.
The
thorns.
Ja, det hade de här, det här ogräset.
We call them briars.
Tistlarna då växt upp bland majsen.
You couldn't walk in the corn.
Så man kunde inte gå i majsfältet.
The thorns were as tall as my head.
Därför att tistlarna hade växt så de var lika höga som jag.
And I had to take a big knife, a machete.
Och jag fick ta en machetekniv.
And cut the thorns down.
Och hugga ner tistlarna.
Before I could even get into where the corn was.
Innan jag kom åt majsen.
It was terrible.
Det var fruktansvärt.
Now, this stuff grows right next to the plant.
Och tistlarna växer alldeles in till plantan.
And it takes the strength that belongs to the plant.
Och suger åt sig näringen och styrkan som egentligen plantan behöver.
And it chokes the plant so that the plant is unfruitful.
Kvävs plantan och bär ingen frukt.
Now if you're going to come into the thing that God wants you to come into.
Om du vill komma in i det som Gud har förberett för dig.
Then we're going to have to deal with some of these thorns that are in the church today.
Då måste vi ta itu med en del av de här tistlarna som finns i församlingen idag.
We've been using the example of the children in the wilderness, children of Israel.
Vi har använt Israels barn och deras vandring i öken som ett exempel som är aktuellt för oss.
And I've already gone through several examples of that in the wilderness.
Och under de tidigare sessionerna så har jag redan gått igenom några exempel på vad som hände i öknen.
The people in the wilderness had the golden calf.
Folket i öknen skapade en guldkalv.
And they had the rebellion of Korah.
Och de upplevde Koras uppror.
And they had the temptation that was provided for them by Balaam.
Och de frestades av Bileam.
You know, Balaam's a type of the devil in this situation.
Bileam är i den situationen en bild på djävulen.
He could not curse Israel.
Han kunde inte förbanna Israel.
But he went to Balak, who was the king of Moab.
Men vände sig till Balak som var Moabs konung.
And he said, "Let me tell you how you can defeat Israel."
Men och sa, jag kan förklara för dig hur du kan besegra Israel.
Now Balaam, he couldn't curse Israel.
Bileam kunde inte förbanna Israel.
But he says, I'm going to show you how that they can bring a curse on themselves.
Men jag kan visa dig hur du kan få dem att förbanna sig själva.
And he told them, you give them meat that is offered unto idols.
Och han förklarade för Balak hur denne konung skulle ta köttet som var offrat åt avgudar och ge åt Israels barn.
And let the young women of Moab go in and have fornication with the young men of Israel.
Och så skulle han låta Moabs döttrar, de unga kvinnorna, gå in bland männen i Israel och fresta dem och förföra dem.
And he almost succeeded.
Och det var väldigt nära att han hade lyckats med detta.
Had it not been for one of the men of Israel.
Om det inte hade varit för en av männen i Israel.
Who took a censer and stood between the living and the dead.
Som tog rökelse och ställde sig mellan de levande och de döda.
God said he would have destroyed all of Israel.
För Gud sa att han var på väg att förgöra hela Israel.
The devil cannot curse you.
Djävulen kan inte förbanna dig.
But he knows how to get you to bring judgment upon yourself.
Men han vet hur han ska lura dig till att dra dom över dig själv.
And that's what temptation is all about.
Och det är detta frestelse handlar om.
It is to cause you to bring the judgment of God upon yourself.
Det handlar om att få dig att dra dom över dig själv.
Jesus tells us what the thorns are.
Jesus beskriver vad tistlar och törnen är för någonting.
They're the cares of the world and the deceitfulness of riches.
Det är rikedomens begärelse och materialismens förförelse.
And I want to amplify those just a little.
Jag vill ytterligare beskriva detta, understryka detta.
Satan desires to bring our focus on something other than Jesus Christ.
Djävulen längtar efter att vi ska fokusera på någonting annat än Jesus Kristus.
While doing that in the name of the Lord.
Och han gör det gärna i Herrens namn.
And in doing so we will open our lives to the judgment that comes through disobedience to God.
För oss att göra det i Herrens namn, när vi gör det så hamnar vi själva under Herrens dom.
And I want you to focus carefully on what I just said.
Jag vill att du ska tänka noga på det jag nyss sa.
Satan's purpose in your life.
Satans syfte i ditt liv.
Is just like he did in the wilderness.
Är att göra exakt som han gjorde i öknen.
To cause you to focus on something other than Jesus Christ.
Att få dig att fokusera på någonting annat än Jesus Kristus.
While doing it in the name of the Lord.
Och du gör detta i Herrens namn.
The children of Israel built the golden calf, or Aaron built it.
Israels barn byggde guldkalven.
The priest of God built it.
Och det var inte vem som helst som byggde den, utan det var Guds präst Aaron.
Most of the errors that we're dealing with right now come from preachers.
Och det mesta problemen och villfarelsen som vi är tvungna att ta itu med idag, det kommer från predikanter.
Gold is a type of the word of God.
Guld är en bild på Guds ord.
And it's a type of taking the word of God and building your own God.
Och det är en förebild på hur man kan ta Guds ord och så bygga sin egen Gud.
And then Aaron said, now we're going to worship the Lord.
Och sen sa Aaron, nu ska vi tillbe Herren.
And the people were naked before God.
Och folket var nakna inför Gud.
And the judgment of God was swift upon them.
Och Guds dom kom snabbt över dem.
God spoke to me 10 years ago.
För 10 år sedan talade Gud till mig.
And he told me something.
Han beskrev, berättade någonting.
And I'm going to tell you this afternoon what it was.
Och nu ska jag berätta också för er om detta.
In 1984.
1984.
In the month of March, God visited me.
I mars månad besökte Herren mig.
For 45 days, God came to me.
Under 45 dagars tid kom Gud till
and
mig.
And spoke to me every day.
Och talade till mig varje dag.
And I sat and wrote the things that he told me.
Och jag skrev ner allt han talade till mig.
And sometimes it would take me up to 16 hours in a day to write these things.
Ibland tog det 16 timmar på en dag att skriva ner allt han sa till mig.
I was very busy in those days.
Jag var verkligen upptagen de där dagarna.
I just stayed in this one room all the time.
Och jag stannade i samma rum hela tiden.
Now, I wasn't fasting all that time.
Jag fastade inte hela tiden.
But the Lord visited me every day.
Men varje dag kom Herren och besökte mig.
The Spirit of God would come upon me.
Guds ande kom över mig.
And he would speak to me so plainly.
Och han talade så tydligt till mig.
That it was just awesome.
Att det var respektingivande.
And one of the things that he told me.
Och en av de saker han sa till mig.
He said, my people have gone to the word of God.
Han sa, mitt folk har gått till mitt ord.
And they have created a God that serves them.
Och skapat en Gud som tjänar dem.
He said, they are not serving me.
Han sa, de tjänar inte mig.
They are serving their own creation.
De tjänar sin egen skapelse.
And some of the things I'm going to talk about, you'll understand why.
Och en del av det jag säger kommer att hjälpa dig att förstå varför och hur.
Now I came to glorify Christ this afternoon.
Nu den här eftermiddagen så kom jag hit för att förhärliga Jesus Kristus.
So reach out.
Så var med och sträck dig ut mot
mig. I know you can get a little uncomfortable.
Jag vet att när man predikar om sånt här så kan det kännas lite jobbigt.
When the sword comes close to you.
När såningsmannen kommer nära dig.
So I'll try not to cut you down.
Jag ska försöka och akta dig så att jag inte skär dig på något
sätt. If I get real close to you, I'll try to get it by my hand and
pull
it out.
Om jag kommer riktigt nära dig så ska jag försöka använda försiktigt mina händer så jag kan undvika att skada dig.
There are three people in the scripture.
I Bibeln så finns det tre personer.
In the book of Jude.
I Judas brev.
And those three people, Jude warns us about them.
De här tre personerna varnas vi för av Judas.
Now I've taught on this before, but I want to mention it as we go.
Jag har undervisat om detta tidigare, men jag vill gärna ta upp det här och nu.
This is on some other tapes a long time ago.
Det finns på några av de kassetter som
in Jude verse 11.
I Judas 11.
He tells us that we should beware of the way of Cain.
Där varnar han oss för Kains väg.
And that we should not go after the error of Balaam.
Och att vi inte ska komma in i Balaams villfarelse.
And that we should not follow after the gainsaying of Korah.
Och att vi inte heller ska komma in i en gensträvighet lik Koras.
Now these three people I call the unholy trio.
De här tre kallar jag för den oheliga trion.
There are three Hebrew words for sin.
Det finns tre hebreiska ord för synd.
Now there are derivations of those words.
Och sen finns det då olika variationer på de orden.
But there are three basic Hebrew words for sin.
Men det finns tre grundläggande ord på hebreiska för synd.
In our Bibles it's just translated sin.
I vår bibel så är alla dessa tre olika ord översatta med ordet synd.
But in the Hebrew it has a special meaning.
Men i hebreiskan så har varje ord en egen betydelse.
And the first word is to miss the mark.
Första ordet innebär att missa målet.
Now that's the Hebrew word. It means to sin means to miss the mark.
Så det hebreiska ordet för synd innebär att missa målet.
It means you're shooting at something and you miss.
Det innebär att du tar sikte på någonting och skjuter men missar.
Like you were shooting an arrow at a target and you miss the target.
Eller till exempel om du använder pilbåge och skjuter iväg en pil och så missar du målet.
You miss the mark.
Missa målet.
The second Hebrew word for sin means to twist something or to bend it out of shape.
Det andra hebreiska ordet för synd innebär att förvanska något, vrida något så att det förlorar sin ursprungliga form.
And the third Hebrew word for sin means to rebel.
Och det tredje hebreiska ordet för synd innebär att göra uppror.
These three people,
de här tre personerna,
represent the three Hebrew words for sin.
Representerar de tre hebreiska orden för synd.
They are the personification of those three words.
De tre är synden personifierad.
And if you study their personalities in life, you'll understand that kind of sin.
Om man går in i ett studium och tittar på de männens liv och deras personlighet, så förstår man varför.
Now I have three tapes back there on this message.
Det finns bland de här kassetterna med rapporter budskap som utvecklade det här.
In great detail.
med många detaljer.
But let me very quickly give you the essence of it.
Men jag ska sammanfatta det snabbt och kort här.
Cain is the one who misses the mark.
Cain, det är han som missar målet.
He was trying to do the thing he thought was right for God.
Han försökte göra det som han trodde var rätt inför Gud.
But he missed the mark, didn't
he? Han missade målet, eller hur?
God had called for a sacrifice.
Gud hade begärt ett offer.
And Abel brought a more excellent sacrifice by faith.
Och genom tron så frambar Abel ett mer välbehagligt offer.
But Cain missed the mark.
Men Cain, han missade målet.
Abel's offering was better.
Abels offer var bättre.
Because it was a sacrifice of faith.
Därför att det var ett tros offer.
Abel found out what God wanted.
Abel, han kom underfund med vad det var Gud ville ha.
Cain brought unto God what he wanted.
Cain bar fram vad han ville.
That's the difference between faith and works.
Det är det som är skillnaden mellan tro och gärningar.
Faith offers unto God what God wants.
Tron offrar åt Gud det Gud vill ha.
Works offers unto God the things that pleases us.
Gärningar offrar åt Gud det som är välbehagligt för oss.
Cain was a farmer.
Cain var bonde.
And he had grown all these vegetables.
Han hade odlat alla dessa grönsaker.
And he brought unto God these wonderful vegetables from the ground.
Han bar fram alla dessa underbara frukter.
And he was saying to God, "Now you've got to receive me."
Och så sa han till Herren, "Det här ska väl förmå dig att ta emot mig."
Because I have worked so hard.
För jag har arbetat så hårt.
And God rejected the offering of Cain.
Men Gud förkastade Kains offer.
God cannot receive us by our works.
Herren kan inte ta emot oss på grund av våra gärningar.
Cain had labored and toiled and sweated.
Kain hade arbetat och svettats och slitit.
It doesn't make any difference how hard we work. God can never receive us by our works.
Det spelar ingen roll hur hårt vi arbetar. Gud kan ändå inte ta emot oss på grund av våra gärningar.
We'll always miss the mark with God by trying to come by works.
Försöker vi komma genom gärningar så kommer vi alltid att missa målet.
Abel brought a more excellent sacrifice.
Abel bar däremot fram ett mycket, mycket finare offer.
Because he offered the shedding of blood.
Därför att han offrade blodets offer.
He offered an innocent animal for his own guilt.
Han offrade ett oskyldigt djur för sin egen skuld.
He was saying unto God, "I'm guilty."
Han sa inför Herren, "Jag är skyldig."
"I deserve to die."
Jag förtjänar att dö.
"But I'm going to offer this innocent animal."
Men jag ska offra detta oskyldiga djur.
"As a substitute for me."
Som en ersättning för mig.
And so the doctrine of substitution is right here.
Så denna lära om ersättning, att man ersätter sin egen skuld med något annat, den finns där.
Christ was our substitute.
Kristus ersatte oss. Han dog istället för oss.
We should have died, not him.
Vi skulle ha dött istället för honom.
He was wounded for our transgressions.
Han blev sårad för våra överträdelsers skull.
He was bruised for our iniquities.
Han blev slagen för våra missgärningar.
The chastisement of our peace was upon him.
Näpsten blev lagd på honom.
And by his stripes we are healed.
Och genom hans sår är vi helade.
Hallelujah. He was our substitute.
Han ersatte oss. Han blev vår frälsare.
And Abel believed that God would receive that.
Och Abel trodde på att Gud skulle ta emot detta offer.
So here we have a confession of guilt.
Här har vi en bekännelse av skuld.
We have the shedding of blood.
Och vi har ett blod som har utgjutits.
We have substitution.
Och vi har en någonting som ersätter.
And we have faith.
Och vi har tro.
That's God's way.
Det är Guds väg.
Hallelujah. That's the way God does it.
Så gör Gud.
That pleases the Father.
Det är välbehagligt för Fadern.
But Abel says, I'm good enough as I am.
Men Abel, han menar att han var tillräckligt bra som han var.
Here's the best I can do. You have to receive me.
Det här är det bästa jag kan åstadkomma. Det är klart att du måste ta emot mig då.
And God rejected him.
Men Gud förkastade detta.
We can never be good enough for God.
Vi kan aldrig bli tillräckligt bra för Gud.
God never accepts us by our own righteousness.
Gud accepterar aldrig oss på grund av vår egen rättfärdighet.
He only accepts us by the righteousness of his son.
Han accepterar oss bara på grund av sin sons rättfärdighet.
In 2 Corinthians the 5th chapter.
I andra Korinthierbrevets femte kapitel.
It said he that knew no sin.
Står det om att han som inte visste av någon synd
became sin,
blev till synd,
that we might be made the righteousness of God in him,
för att vi skulle bli till rättfärdighet från Gud i honom.
More on that later.
Jag ska ta upp mer om det senare.
That's one of those ones we can talk an hour on.
Det är ett sånt ämne som vi kan tillbringa timmar med att prata om.
Balaam knew what God wanted.
Balaam visste vad Gud ville.
His name even means destruction.
Bileams namn betyder förstörelse.
He was named right. Amen.
Han fick ett passande namn.
He knew the will of God.
Han kände till Guds vilja.
But yet he twisted it around.
Ändå så förvanskade han detta.
For the sake of money.
På grund av pengar.
He was willing to try to get around the will of God.
Han var villig att försöka komma runt Guds vilja.
And twist the word of God.
Och förvanska Guds ord.
For substance from this world and honor from the world.
För att få ära och pengar från den här världen.
And finally there was Korah.
Sen har vi då slutligen Korah.
He rebelled against Moses and against God.
Som gjorde uppror mot Mose och Gud.
And he was the fellow that splits churches.
Han är den person, typ av person som splittrar församlingar.
It's my own observation when I say this.
Det här är utifrån mina egna observationer.
You know, sometimes Paul would say, this is Paul, not the Lord.
Ibland säger Paulus så här i Bibeln.
This is
nu
my
talar jag av Paulus, detta är inte Herrens ord.
This is my observation.
Det här är mina observationer.
I believe that Korah wanted to take all the people who would go with him.
Jag tror att Korah ville få med sig så många som möjligt.
Because of something he said to Moses.
På grund av någonting han sa till Mose.
Him and the people that were rebelling against Moses.
Han och de människor som gjorde uppror mot Mose.
Dathan and Abijah and somebody else there.
Ja, några stycken.
Some people. They said, "You haven't brought us into this promised land."
De sa, Mose, du har inte fört in oss i löfteslandet.
And I believe that Korah wanted to take the people and go to the promised land himself.
Jag tror att Korah, han ville få med sig folk och gå in i löfteslandet själv.
The rebel always wants to take things into his own hands and do it his own way.
Rebellen vill alltid ta över, ta hand om sakerna och gå sin egen väg.
But Moses was following the cloud.
Men Mose, han följde molnet, molnstoden.
But there's only one way to get where God wants you to be.
Och det finns bara ett sätt att komma dit Gud vill att du ska vara.
And that's by following the Spirit of God.
Och det är genom att följa Guds ande.
If you rebel, you'll never get there.
Om du gör uppror kommer du aldrig dit.
Now we're going to take a leap here.
Nu ska vi göra ett hopp.
The first question that I asked myself when I examine a new teaching.
Den första frågan jag ställer när jag prövar en ny lära.
Is who does this teaching exalt? Who does it honor?
Vem ärar och förhärligar denna lära?
Should I say that again?
Ska jag upprepa denna fråga?
Is Christ the central theme of the teaching?
Är Kristus själva centrum och det centrala temat i denna lära?
Or does it move Christ out of the center?
Eller flyttar man Kristus bort från centrum?
And does it put something else in the center?
Och ersätter honom med någonting annat som får bli centrum.
There are many doctrines of error.
Det finns många villoläror.
That keep Christ as part of their teaching.
Som har med Kristus som en del av sin undervisning.
Yet he is not the focus of their teaching.
Men han är inte själva fokus i undervisningen.
He is not the center of the teaching.
Han är inte centrum av undervisningen.
He is moved out of the center and something else becomes the center.
Han har flyttat honom från centrum till periferin och ersatt honom med någonting annat.
They had these things in the early church.
Man hade det här fenomenet redan i den första församlingen.
One of the problems in the early church was called Gnosticism.
En av de första problemen i den första församlingen var gnosticism.
It comes from the Greek word gnosis.
Det kommer från det grekiska ordet gnosis.
And it means knowledge.
Som betyder kunskap.
Just knowledge.
Bara kunskap.
They believed that all material things were evil.
De menade att allt materiellt var ont.
This is evil, that's evil, the flesh is evil, everything was evil.
Bordet, boken, kroppen, allt sånt är ont.
And the spirit part of man was good.
Men däremot den andliga biten av människan är god.
And the more that you knew, the more spiritual that you become.
Och ju mer du kunskap du kunde tillägna dig, desto mer andlig kunde du bli.
Christ was a part of their teaching.
Kristus var en del av deras undervisning.
But the truth didn't fit their teaching.
Men sanningen passade inte alltid in i deras undervisning.
Because Christ came in a physical body.
Därför att det var ju nämligen så att Kristus han kom i en fysisk kropp.
And so they came up with another teaching.
Och då måste de ju komma med en förklaring till detta så de skapade en undervisning, en lära.
That Christ only appeared to have flesh.
Att det verkade bara som om Kristus hade kött.
But that he was really spirit.
Men han var egentligen ande.
Well, they denied his birth.
De förnekade hans födelse.
They denied his death.
De förnekade hans död.
He just appeared to die.
Det verkade bara som om han dog.
They denied his resurrection.
De förnekade hans uppståndelse.
And knowledge became the center of their teaching.
Och kunskap blev deras undervisnings, deras läras centrum.
Not Christ.
Inte Kristus.
Knowledge.
Utan kunskap.
And so the emphasis of all they did was to seek more knowledge.
Så betoningen i allt de gjorde och sa, det var att skaffa sig mer kunskap.
And because the body was already sinful.
På grund av att kroppen ju var syndig.
You could do what you wanted to with the body.
Så kunde man göra vad man ville med kroppen.
Because it was doomed anyway.
För den var dömd ändå.
So there was gross sin involved.
Så det gjorde att man begick stora synder.
One of the second problems in the church of the first century.
Ett annat mycket stort problem bland de kristna under första århundradet.
They had trouble with the Greek philosophy trying to come in.
De hade problem med de grekiska filosofierna som ville tränga sig in.
You know, the Greeks were great philosophers.
Grekerna var stora filosofer.
Remember in the Bible where Paul preached on Mars? One of the second problems in the church of the first century.
Ett annat mycket stort problem bland de kristna under första århundradet.
They had trouble with the Greek philosophy trying to come in.
De hade problem med de grekiska filosofierna som ville tränga sig in.
You know, the Greeks were great philosophers.
Grekerna var stora filosofer.
Remember in the Bible where Paul preached on Mars Hill?
Kommer ni ihåg från apostlagärningarna hur Paulus predikade på i Aten?
And he preached to them about the unknown God.
Han undervisade om den okände guden.
And he said, those the one that you ignorantly worship, I declare unto you.
Jag predikar en gud som ni känner till. Ni har byggt ett altar åt honom och kallat honom för den okände guden.
Well, the scripture says there that all they ever did was sit around and want to learn something new, you know.
Och när vi läser där så ser vi att de som lyssnade till Paulus, de var egentligen bara intresserade av att få veta något mer.
Reminds me of a lot of Christians.
Mer kunskap och lite mer filosofi. Det påminner om många kristna.
They live to hear something new.
De lever bara för att få veta något nytt.
But I'm going to tell you something about preaching and you need to write this down.
Men jag ska säga någonting om predikan och förkunnelse, och det här borde du egentligen anteckna.
All the preaching in the world will never change you.
All predikan i hela världen kan inte förändra dig.
If you don't take to heart the word of the Lord.
Om inte du tar Herrens ord till ditt hjärta.
If it doesn't bring you into an experience with Jesus Christ.
Om inte det kan föra dig in i en upplevelse och erfarenhet av Jesus Kristus.
Then everything that I'm doing is in vain as far as you're concerned.
Så allt jag gör meningslöst.
I share these things with you to make you come to him.
Jag delar de här sakerna med dig för att hjälpa dig att komma till honom.
The Greeks always tried to influence the gospel.
Grekerna försökte alltid ha inflytande över evangeliet.
And they brought many heresies into teaching in that time.
Och vid den tiden så införde de många olika villoläror.
The teachings of the Stoics and so on like that.
Stoikernas lära. Andra exempel.
One of the greatest problems in the early church.
Ett av de stora problemen i den tidiga församlingen.
Was the problem with legalism.
Det var problem med lagiskhet.
Legalism is the way of Cain.
Lagiskhet, det är Kains väg.
It is believing that you can earn righteousness with God.
Det är att man tror att man kan förtjäna rättfärdighet från Gud.
The church at Galatia had received Jesus Christ.
Galaterna hade tagit emot Jesus Kristus.
And then there were some people that come along and said, but now you've got to keep the law.
Och så var det några som kom och undervisade om att när ni nu har blivit kristna så är det viktigt att ni också håller lagen.
And these people were being circumcised and trying to keep the law of Moses.
Och så började man omskära folket och undervisa dem så att de skulle kunna rätta sig efter Mose lag.
Paul says, having begun in the spirit, are you now made perfect in the flesh?
Paulus han säger till dem, ni har börjat i anden och vill ni nu bli fullkomliga genom köttet?
Those who would try to be justified by the law need to understand something.
De som vill bli rättfärdiga genom lagen måste förstå en sak.
The apostle James put it this way.
Och aposteln Jakob beskrev det så här.
He said, if you keep all of the law,
om du kan hålla hela lagen,
and yet offend in one point,
men du överträder en enda liten punkt,
you're guilty of it all.
Då är du faktiskt skyldig till att överträtt hela lagen.
The whole weight of the law falls upon you.
Då kommer också hela lagens tyngd att falla över dig.
Now, how many points are there to the law?
Men hur många regler då? Hur många punkter finns det i lagen?
Just 10?
Finns det bara 10?
No.
Nej.
Not 10.
Inte 10.
There are 600.
Utan det finns 600.
There are 600 points to the law.
600 olika lagar.
That's a lot of minute.
Det är mycket att komma ihåg.
If you keep 599.
Om du kan lyckas hålla 599
and break one,
och bryter en,
you're guilty of it all.
Då är du skyldig till allt sammans.
Do you think you want to try that?
Skulle du vilja pröva detta?
I don't.
Jag vill inte det.
I'd rather let Jesus be my righteousness, wouldn't you?
Jag skulle hellre vilja låta Jesus bli min rättfärdighet.
Hallelujah. I'd rather let his spirit live within me.
Jag vill hellre låta hans ande bo i mig.
Paul made a statement that I think is very apt in this situation.
Paulus gjorde ett påstående som jag tror är väldigt passande i den här situationen.
Paul said that those who live by the Spirit,
Paulus säger att de som lever genom ande,
they fulfill the righteousness of the law.
De uppfyller lagens rättfärdighet.
If you walk in the Spirit, you're not going to be doing things that offend God. I
promise. Om du vandrar i anden så kommer du inte göra någonting som bryter mot Gud.
I've got about a ton of teaching on that, but we can't get to it this afternoon.
Jag har massor av undervisning när det gäller det, men vi hinner inte gå in på det i eftermiddag.
Now, the reason that legalism is so popular.
Anledningen till att lagiskhet kan bli så populär.
Now, let's understand why legalism is popular here.
Det här är någonting vi måste förstå. Varför kan lagiskhet bli någonting populärt?
Because it exalts me.
Därför att det upphöjer mig.
Legalism exalts the person, not God.
Lagiskhet, det upphöjer människan själv och inte Gud.
Legalism says, look, I have done all of these things.
Lagiskheten säger, titta vad jag har gjort.
I am worthy of salvation.
Jag är värdig frälsning.
Because I have kept the law.
Därför att jag har hållit lagen.
Paul said in Philippians chapter 3.
Paulus säger i Filipperbrevet 3.
I want to be found in Christ.
Jag vill bli funnen i Kristus.
Having the righteousness which is of faith.
Med den rättfärdighet som kommer genom tro.
Not having mine own righteousness which is of the law.
Inte den egna rättfärdighet som kommer genom lagen.
Those that follow the law are producing their own righteousness.
De som följer lagen producerar sin egen rättfärdighet.
And so legalism exalts the individual.
Så lagiskhet upphöjer individen.
And certainly not Jesus Christ.
Och verkligen inte Kristus Jesus.
That's why it's such a problem.
Det är därför det blir så stort problem.
There was another problem in the early church.
I den första församlingen så fanns det också ytterligare ett problem.
I don't know if I even ought to say this or not. Here's the name of it right here. It's that long.
You can say it.
It's in English. It's called modalistic monarchianism.
Ja, ni hörde själva.
It was a doctrine that was taught in the early church.
Det var en lära som undervisades som i den första församlingen.
That God was the Father in the Old Testament.
Att Gud var fadern i Gamla testamentet.
Jesus in the time of his earthly journey.
Och Jesus under sin tid på jorden.
And the Holy Spirit thereafter.
Och när Jesus hade försvunnit så var det den helige ande.
It denied the Trinity.
Denna undervisning förnekade treenigheten.
And we still have that teaching with us today.
Och denna undervisning finns fortfarande ibland oss idag.
It's called the Jesus only teaching.
Den kallas för bara Jesus läran.
But it was one of the first errors of the early church.
Men det var en av den första församlingens första misstag.
And what I want to point out to you.
Det jag vill visa er.
I'm going to give you a new theme to work with here.
Jag ska ge er något nytt att arbeta med.
This is something the Lord spoke to me one day in prayer.
Det här är något som Gud visade mig en dag när jag var i bön.
And he began to talk to me about man-centered teaching.
Han började visa mig människocentrerad undervisning.
You might want to Remember that.
Det är någonting som du kan lägga på minnet.
Because we're going to deal now with man-centered teaching.
Nu ska vi ta itu med detta som kallas för människocentrerad undervisning.
Man-centered doctrine.
Människocentrerad lära.
Because that's what we're dealing with in the church today.
Det är detta vi har problem med i församlingen idag.
Now remember, I said it's the closest to the truth.
Jag sa ju tidigare att ogräset växer så nära plantan.
But it's still a weed.
Men det är ändå fortfarande ogräs, tistel, törne.
It's not going to produce fruit unto God.
Och kommer aldrig att producera frukt för Gud.
It produces fruit unto man.
Det ger frukt åt människan.
The fruit unto God is his glory.
För den frukt som ska bäras fram åt Gud är hans ära och förhärligande.
Now I gave you something yesterday and now I'm gonna ask you to recall it.
Jag gav er någonting igår och jag vill gärna att ni minns det.
I told you that people rejected Jesus Christ because of preconceived concepts.
Jag förklarade att människor fördömde och förkastade Jesus på grund av förutfattade meningar.
They would rather hold onto their concept than onto Jesus Christ.
Och att de ansåg dessa förutfattade meningar så betydelsefulla så att de höll hellre fast vid dem än att följa Jesus.
And they rejected him.
Och så förkastade de Jesus.
Now what we have to do right now.
Och det vi måste göra just nu
is to take a hold of something here.
Det är att få tag i någonting.
And I'm going to say some hard things.
Jag ska säga en del rätt så tuffa saker som var jobbiga.
But I'm going to say them in love.
Men jag ska säga dem i kärlek.
Because my only interest is to save you.
Därför att mitt enda intresse det är din frälsning.
And to present you as Paul said a chaste virgin under Jesus Christ.
Och att du ska kunna presenteras inför Jesus som en ren jungfru.
Now I know that there's a big conflict here in Sweden right now.
Jag vet att det pågår en konflikt i Sverige just nu.
And I don't know the teachings of Sweden.
Jag känner inte till de olika lärorna som förkunnas här.
I know the teachings that go on in America.
Jag känner till de olika saker som pågår i USA.
So you just have to take that into consideration here.
Det är någonting som du får tänka på när jag undervisar.
How many of you are familiar with a man by the name of E.W. Kenyon?
Hur många känner till en man som heter E.W. Kenyon?
E.W. Kenyon. When I was young in the Lord, I got a whole set of his books.
När jag var ung i Herren så skaffade jag mig en hel del av hans böcker.
And they seemed to be so good.
Och de verkade vara väldigt bra.
Until God began to speak to me about the error that was involved in them.
Ända tills Gud började visa mig villfarelsen i den undervisningen.
And the error that has come down through that to the church today.
Och den villfarelse som har kommit genom den läran till församlingen idag.
It is generally known as the faith teaching.
Vanligtvis känner man till det som trosundervisning.
Now, let's go back to my first question.
Vi återvänder till min första fråga.
It's not does it use the name of Jesus? But who does it exalt?
Det är inte att fråga så här, använder man Jesu namn, utan man ska fråga så här, upphöjer den här läran Jesus?
Ask yourself the question, who is exalted?
Ställ den här frågan, vem är det som blir förhärligad och upphöjd?
This teaching exalts faith.
Och trosundervisningen upphöjer tro.
And the theme of the whole teaching is man-centered.
Och hela temat i den undervisningen är människocentrerat.
Now I came through it. I know what I'm talking about.
Jag har gått igenom det så jag vet vad jag talar om.
Man must go to the scripture.
Människan måste gå till Bibeln.
He must stand on that scripture to believe it.
Stå på det skriften.
And if he gets an answer, a favorable answer,
om han får ett välbehagligt svar,
then man is exalted for his faith.
Så blir människan upphöjd för sin stora tro.
Yes, the Lord is mentioned.
Jo, visst nämner man Herren i den processen.
But he is not the center and he is not theme.
Men det är inte han som är centrum och det är inte han som är temat.
God only becomes a means to an end.
Gud blir bara ett medel för att nå ett annat mål.
Faith controls God.
Tron i det fallet kontrollerar Gud.
How many times have I heard one of these teachers say this?
Många gånger har jag hört troslärare säga så här.
If you confess a scripture long enough and loud enough,
Om du tillräckligt länge och tillräckligt högt bekänner ett ord,
that God has to do it.
Då måste Gud göra som du säger.
The man's faith is then controlling God.
Då blir det alltså människans tro som styr och kontrollerar Gud.
And I've never known a faith teacher.
Och jag har aldrig träffat en troslärare.
That wasn't boastful or arrogant.
Som inte var både skrytsam och arrogant.
That is not what the Lord teaches us is the nature of people who walk with God.
Och det är inte den naturen, säger Jesus, som finns hos dem som vandrar med Herren.
It glorifies the person who has faith.
Utan den undervisningen resulterar i att människan med tro förhärligas.
And it vilifies those people who fail.
Och det straffar de som misslyckas.
The central theme of all they teach about,
och det centrala temat i allt de undervisar om,
is the acquisition of money.
Det är att få pengar.
For riches.
Rikedomar,
materialism,
materialism
and worldly goods.
Och denna världens goda.
Faith is measured by airplanes.
Man mäter tron i form av flygplan.
By the owning of airplanes.
Hur många flygplan man äger.
Cars.
Hur många bilar man äger.
Houses.
Hus,
money.
Pengar.
Large church building and large crowds.
Stora kyrkor, stora åhörarskaror.
Now I want you to think about this.
Jag vill att du ska fundera lite på detta.
Now I said I came through this. I know what I'm talking about.
Jag säger jag har gått igenom detta. Jag vet vad jag pratar om.
I got more books on the faith teaching than most of you here right have now.
Jag har själv personligen fler böcker om trosundervisning än vad ni har med förmodligen tillsammans.
And I know what I'm talking about.
Jag vet vad jag pratar om.
Doesn't it bother you just a little bit?
Besvärar inte detta dig? Bara en liten aning.
That was the testimony of the church of Laodicea.
Att den undervisningen var Laodicea församlingens vittnesbörd.
What's the testimony of Laodicea?
Vad är Laodiceas vittnesbörd?
I am rich and increased with goods.
Jag är rik och har rikedomar.
And I have need of nothing.
Och jag behöver inget.
She doesn't mention anything spiritual.
Det nämns inget andligt.
Everything that she talks about possessing is material.
Allt hon talar om som ägodelar, det är materiella ägodelar.
She feels like she is on a right course before God because she possesses earthly things.
Hon har fått en uppfattning att hon är rätt med Gud därför att hon har så mycket ägodelar.
And Laodicea is the last church.
Och Laodicea är den sista församlingen.
That exists before the coming of Jesus Christ.
Som finns innan Jesu tillkommelse.
It's believed by most scholars.
De flesta som undervisar, de flesta kristna lärare,
that two churches exist in the last hour.
De har den uppfattningen att det finns två församlingar, typer av församlingar kvar när Jesus kommer tillbaka.
The Church of Laodicea.
Det är Laodicea församlingen.
And the Church of Philadelphia.
Och Philadelphia församlingen.
Hallelujah. Philadelphia means brotherly love.
Philadelphia betyder broderlig kärlek.
Now you remember that because that's going to mean something to you tomorrow.
Kom ihåg det, för att imorgon när vi fortsätter undervisningen så kommer det betyda något speciellt.
I want some of you to change churches.
Jag vill att en del av er ska byta församling.
I'm not talking about buildings either.
Nu pratar jag inte om byggnader.
I want you to move from Laodicea to Philadelphia.
Jag vill att ni ska flytta från Laodicea till Philadelphia.
The word Laodicea.
Laodicea betyder.
It comes from the word, two words actually, laos and dike, Greek words.
Det är hämtat ett sammansatt ord av två ord, laos och deos.
And it means literally the will of the people.
Och det betyder folkväld eller människans makt.
In the last days we are told that there will be people that will heap up to themselves teachers having itching ears.
Det står i Bibeln om att i den sista tiden kommer människor samla ihop massa lärare som undervisar så det kliar gott i öronen.
When you tell people that they can have everything they want in the world.
Om du predikar om att människor kan få allt de vill ha här i världen.
When they can possess anything they want to possess.
När de kan komma att äga allt de längtar efter.
All you got to have is faith.
Allt du behöver är tro.
That's all it takes.
Du behöver inte mer än tro.
You're going to get a crowd.
Om du predikar på det sättet så kommer du få många åhörare.
And I'm telling you there are multitudes of people today that are running to this.
Det finns massor av människor som springer på såna möten.
But it does not exalt Jesus Christ.
Men det förhärligar inte Jesus Kristus.
He is not the theme nor the center of it.
Han är varken temat eller centrum.
It is the acquisition of things.
Utan det handlar om att skaffa saker.
And the glorification of the person who has faith.
Och förhärligandet av den människa som har tro.
Now don't try to tell me anything. I've been there. I've seen it.
Och det är ingen idé du försöker korrigera mig när det gäller detta, för jag har upplevt det och jag har sett det.
I believed God.
Jag trodde Gud.
And I got so and so.
Och jag fick det och det.
They stand up and boast on how they believed God and they got something.
De skryter om hur de trodde Gud och fick saker genom sin tro.
But God is only the means to the end.
Men i det fallet så blir bara Gud ett medel för att uppnå ett annat mål.
It is a man-centered teaching.
Det är en människocentrerad lära.
And it will rob you of maturity in Jesus Christ.
Och det berövar dig din mognad i Kristus.
Now you may wind up with a lot of material things.
Det kan mycket väl vara att det leder till att du får det materiellt gott.
Or you may lose everything you have too.
Det kan också leda till att du förlorar allt du har.
I can tell you some stories that'll break your heart.
Jag skulle kunna berätta om saker som har hänt som skulle krossa ditt hjärta.
I've come along behind that doctrine and picked up the pieces.
Jag har ibland kommit i spåren efter den undervisningen och fått samla ihop resterna.
I know many who've lost their life to that doctrine.
Jag vet människor som har dött på grund av den undervisningen.
I lost a very good friend to that doctrine.
En god vän till mig dog på grund av den undervisningen.
I had a lady stand and tell me one day.
En dag kom en kvinna och sa till mig.
Their pastor encouraged them to give their house payment to him.
Pastorn i den församlingen uppmuntrade dem att ge sin hyra till honom.
And he told them that God would pay off their house.
Och han sa till dem att Gud kommer att fixa eran hyra.
Well, they kept doing that.
Så de gjorde som pastorn sa.
After a while they lost their house.
Och efter ett tag så blev de av med sitt hus.
And then he told them not to come back to church anymore.
Och då sa pastorn till dem att de inte behövde komma med till församlingen.
Because he didn't have faith.
För de hade inte tillräckligt med tro.
He didn't offer to give back their money.
Han erbjöd inte att betala tillbaka pengarna de hade gett.
Now if let me give you a hypothetical question.
Jag ska ställa en hypotetisk fråga.
If somebody really believed that teaching.
Vi säger nu att någon verkligen tror på den här undervisningen.
The prosperity teaching especially, the part of it.
Speciellt den här biten som handlar om framgångsteologi.
Why don't they go around giving you money?
Varför går inte de omkring och ger dig pengar?
Hello?
Hello?
If it works that way.
Ja, men om det nu fungerar på det här sättet.
You know, they get up and they say, you give me some money and God will bless you.
De predikar så här. Kom era pengar så kommer Gud att välsigna er.
Well, shouldn't it work the other way?
Men varför praktiserar inte de det?
If they give me money, they should be blessed.
Därför att om de tog på det och gav dig pengar så skulle ju de bli välsignade.
Hello?
Hallå?
They don't ever answer that question.
Den frågan har de inget riktigt bra svar på.
It tickles the ears.
Det är en undervisning som kittlar gott i öronen.
And that's why it's so popular.
Och det är därför den är så populär.
It appeals to man's lust.
Den appellerar till människans lusta.
It appeals to his earthly greed.
Appellerar till hans jordiska girighet.
And those are not things that Jesus appeals to.
Och det är saker som inte Jesus appellerar inte till de drifterna.
No, I full well know the word of God.
Jag känner väl till Guds ord.
And I know where Jesus teaches us if we give we shall be blessed. I understand.
Jag är väl medveten om den välsignelse Jesus har utlovat när vi ger.
And there is a truth there.
Och det finns en sanning i detta.
But I learned that truth the hard way.
Men jag har lärt mig den sanningen den hårda vägen.
Everything I've ever learned, I learned the hard way.
Det verkar som allt jag har lärt mig, jag har fått lära mig den hårda vägen.
A pastor called me one day.
En dag ringde en pastor till mig.
And he said, Brother Potter, we're buying a truck for the missionaries.
Han sa, Brother Potter, vi ska köpa en lastbil åt missionärerna.
And I said, I'll give $100.
Och jag sa, jag ger $100.
Because God spoke to me right then.
För Gud talade i samma ögonblick till mig.
And he said, give $100.
Och sa, ge $100.
Now that was back a long time ago.
Det här är mycket länge sedan.
In the mid 60s.
I mitten på 60-talet.
That's a long time ago.
Det är ganska länge sedan.
And $100 was worth something then.
På den tiden var $100 värt en hel del.
And I didn't have $100.
Jag hade inte $100.
But I, I knew that God spoke to me.
Men jag vet att Gud talade till mig.
And I knew he would supply it.
Och jag visste att han skulle förse mig med de pengarna.
The next revival I went to,
nästa väckelsekampanj jag besökte,
I had the greatest offering I had ever had.
Så fick jag den största offer jag någonsin hade fått.
So I sent that $100 right on, you know.
Så jag skickade iväg de där $100 omgående.
And I started thinking about that.
Och sen började jag fundera på det här.
When you start thinking, you're in trouble.
Och så fort man börjar fundera och tänka, då så hamnar man i problem.
So I went to this convention.
Så jag besökte en konferens.
And they were taking up money for the missionaries.
Och där gjorde man en insamling till missionärer.
I said I'll give $1,000.
Jag sa jag ska ge $1,000.
Well, I thought about this thing.
Och jag tänkte på det här.
I promised God $100 and he gave me $800 back.
Jag tänkte så här, jag lovade Gud $100 och jag fick $800.
I thought, Lord, if I promise $1,000, I'll get $8,000 back.
Om jag lovar 1,000 så får jag 8,000.
Did you know that was the first of the year? This happened on January the 1st.
Det här var första januari.
I had the worst year I ever had financially.
Men det året blev det värsta året ekonomiskt för mig.
My car was repossessed by the bank twice.
Två gånger återtog banken min bil.
We barely had enough money to eat on that year.
Vi hade knappt tillräckligt med pengar för att kunna äta under året som gick.
We come near to losing our home.
Vi var precis på gränsen att bli av med huset vi ägde.
And then God spoke to me at the end of the year.
Och vid slutet av året så talade Herren till mig.
And he said, "You will not use me."
Och han sa, du ska aldrig mer använda mig.
For your own greed.
För din egen girighet.
I'm telling you, I walked away from that one.
Det glömde jag aldrig.
I learned a valuable lesson.
Jag lärde mig en dyrbar läxa.
When you give in the Spirit, God will bless it.
När du ger i den heliga ande så välsignar Gud.
But when you try to do something to use God, you're in trouble.
Men när du försöker göra någonting för att manipulera Gud så hamnar du i problem.
That's the difference.
Det är en skillnad.
There's a second teaching I want to deal with this afternoon.
Det finns en annan lära, undervisning som jag gärna vill ta itu med den här.
And it's quite popular.
En ganska populär undervisning.
And it seems so right.
Och den verkar så rätt.
It's on television, it's on radio, it's in book form.
Man kan möta den på TV, på radio, i böcker.
It is a doctrine that has been propagated by a man by the name of Robert Schuller.
Det här är en undervisning som har predikats av en man som heter Robert Schuller.
How many of you know who I'm talking about, Robert Schuller?
Hur många känner till Robert Schuller?
The doctrine is self-esteem.
Och läran handlar om att, vad säger man, self-esteem, självaktning. Tack.
It sounds pretty good, doesn't it?
Det låter ju bra, självaktning.
Sounds really good.
Verkligen gott.
The teaching was started by two unsaved psychiatrists.
Den här undervisningen introducerades av två ofrälsta psykiatriker.
Dr. Adler and Dr. Maslow.
Det var Dr. Adler och Dr. Maslow.
And then it was brought into the church.
Sen kom det in i församlingen.
And it's referred to by them as the new reformation.
Och de kallade det för den nya reformationen.
To correct the 16th century reform.
För att korrigera 1500-talets reformation.
What the doctrine teaches,
eller det man undervisar om i den här läran,
is that most of your problems in life are with your self-image.
Att de flesta problem du har i livet, det har med din egen bild av dig själv.
That the reason you have so many difficulties in life is because you have low self-esteem.
Problemen du har i ditt liv beror på dåligt självförtroende.
And it really sounds good.
Det låter ju väldigt bra det här.
You know, well, it might be nice to have a little self-esteem, you know.
Det är gott med lite självaktning, självförtroende.
To feel good about yourself, as they say.
Känna det skönt med dig själv.
And let me give you some quotes from these people.
Jag ska citera några saker från de här människorna.
Our new self-image is the new man.
Vår nya bild av oss själva är den nya människan.
Now these are preachers now that are saying this.
Det här är predikanter som säger det här.
Robert Schuller säger, the human body is gloriously dignified, is a gloriously dignified creature of infinite value. Can you say that?
Take it in parts.
The human being is a glorious creature. Let's put it that way.
Människan är en härlig skapelse.
He's a creature of infinite value.
Med ett oändligt värde.
Now that doesn't sound so bad until you understand what he's saying.
Det låter inte så tokigt förrän man förstår vad han säger.
Another man by the name of Arthur Rauner.
En annan man, Arthur Rauner.
God wants us to see ourselves as his gift to the world.
Gud vill att vi ska se oss själva som hans gåva till världen.
I thought Jesus Christ was God's gift to the world.
Men jag trodde att Jesus Kristus var Guds gåva till världen.
Robert Schuller says, and I want you to get a hold of this one now.
Robert Schuller säger, och det här vill jag att du verkligen ska få tag på.
Once a person believes he is an unworthy sinner.
I samma ögonblick en människa tror att han är ovärdig syndare.
It is doubtful if he can honestly accept the saving grace God offers in Christ.
Så det tvivlar jag på att han kan ta emot Guds frälsande nåd.
Do you see where this teaching is going?
Ser du vad det tar vägen med den här, vad den här undervisningen leder till?
Then they say,
och så säger de vidare,
we were worthy of Christ's death.
Vi var värdiga Kristi död.
It teaches men that they have to love themselves.
Det undervisar människan att människan måste älska sig själv.
And that we are incapable of loving God or loving others until we love ourselves.
Och att vi omöjligt kan älska Gud eller andra förrän vi älskar oss själva.
And low self-esteem is the world's problem.
Och att världens stora problem är dåligt självförtroende.
But the Bible doesn't teach us that.
Men Bibeln undervisar inte om detta.
The Bible teaches us that we are to deny ourselves.
Bibeln undervisar om att vi ska förneka oss själva.
That we are commanded to have his love, not this other kind of love.
Att vi har fått en befallning om att ha hans kärlek, inte den andra sortens kärlek.
And the Bible teaches us that sin is the problem.
Och Bibeln säger att det är synden som är problemet.
You see, that's what the 16th century reform was.
Och det var det som reformationen handlade om.
These men came along and said, sin is the problem.
Där kom reformatorerna och sa, synden är problemet.
And they were right.
Och det hade de rätt i.
I said they were right.
Jag sa att de har rätt i det.
You can't bring a man to Christ until he knows he's a sinner.
Du kan inte ta en människa till Kristus och få honom att möta Kristus förrän han förstår att han är syndare.
Amen.
Amen.
You can't save a man till he knows he's lost.
Du kan inte frälsa en människa förrän han förstår att han är förlorad.
The answer to all of these things is the cross.
Svaret på alla de här sakerna är korset.
And that's what they're denying is the cross.
Och det är det
of Jesus
de
Christ.
Förnekar de här männen.
It's a terrible doctrine.
Det är en hemsk lära.
It puts man in the center.
Det får människan till att bli centrum.
And puts Jesus Christ out there somewhere.
Och flyttar Jesus ut i periferin.
He's just standing around trying to give you a nice picture of yourself.
Han är bara där för att hjälpa dig att få en fantastisk uppfattning om
but
dig själv.
But that's not what the word of God teaches.
Men det är inte Guds ords undervisning.
And if you swallow that, you're going to be in trouble with God.
Sväljer du den undervisningen så kommer du att hamna i problem.
I've just picked two of the doctrines that I feel are the worst in the church today.
Jag har bara plockat fram två av de lärare som jag tycker är de värsta avarterna.
I think it's time we start listening to the book and start listening to the Spirit, don't you?
Det är dags att vi börjar lyssna på ordet och anden.
I had a woman come to me not long ago.
För inte så länge sedan kom en kvinna till mig.
She's having all kind of problems.
Hon hade massa olika problem.
And she said to me, I think it's my low self-esteem.
Hon sa, jag tror att det här bottnar i mitt dåliga självförtroende.
Oh, I'm telling you, the Holy Spirit rose up within me.
Och jag ska säga att jag upplevde hur den heliga ande reste sig inom mig.
And I rebuked her.
Och jag näpste henne eller tillrättavisade henne.
I said, sister, it is not your low self-esteem.
Nej, syster, säger jag, det är inte ditt dåliga självförtroende.
I said, I want to tell you what you can do with your low self-esteem.
Jag kan berätta för dig vad du kan göra med ditt dåliga självförtroende.
You can take it to Jesus and tell him it is sinful.
Du kan ta ditt dåliga självförtroende till Jesus och säga att det här är synd.
Hello. I got one amen and one oh ho.
Fick ett amen och ett oho.
Let me say it again.
Jag ska säga det här igen.
You can take that self-esteem to Jesus and tell him it's sinful.
Du kan ta det dåliga självförtroendet till Jesus och säga att det här är synd.
Because it's self-worship. That's what it is.
Därför att det är självdyrkan. Det var det.
That's what the whole thing is about, self-worship.
Det handlar om att du dyrkar dig själv.
That's what the serpent tried to do in the Garden of Eden.
Det var det ormen försökte åstadkomma i Edens lustgård.
Was to bring man to a self-worship.
Att få människan till en punkt där hon dyrkar sig själv.
If he could make himself like God.
Så att om människan kunde förvandla sig själv till att bli lik Gud.
Then he could worship himself.
Så kunde han tillbe sig själv.
And that's what Satan's been trying to do all along.
Och det är det som Satan har försökt göra hela tiden.
That's what happens when man-centered doctrine gets a hold of your life.
Och det är det som händer när människocentrerad undervisning får grepp om ditt liv.
That's why I'm trying to show you this afternoon.
Det är därför jag tar tid i eftermiddag för att visa dig detta.
I am somebody because I've got faith.
Jag är någon därför att jag har tro.
I am somebody because I've got self-esteem.
Jag är någon därför att jag har självförtroende.
It is self-worship.
Men detta är självdyrkan.
It is moving us away from worshiping God to worshiping ourselves and using God as the means of doing it.
Och det tar bort oss från att dyrka Gud till att dyrka oss själva.
I'm trying to show you something.
Och att använda Gud som ett medel för att nå andra mål. Jag försöker visa dig detta.
The serpent beguiled Eve.
Ormen bedrog Eva.
Into attempting to worship herself.
Förledde henne med en frestelse att tillbe sig själv.
And that's exactly what these teachings and doctrines are doing to the church today.
Lärorna, den här undervisningen gör detta också idag med församlingen.
Legalism is the same thing.
Lagiskhet är samma sak.
Self-worship.
Det är självdyrkan.
Look what I have done. I'm worthy.
Titta vad jag har åstadkommit. Jag är värdig.
There are all kinds of these things in the church today.
Det finns massa olika varianter på det här i församlingen idag.
It seems one pops up every day.
Verkar som det kommer upp en ny varje dag.
I've quit being surprised anymore.
Jag har slutat att bli överraskad.
I've almost quit watching Christian TV anymore.
Jag har nästan slutat titta på kristen television.
Of some of the crazy things that come on Christian TV anymore.
Det är såna otroliga, häpnadsväckande grejer som kommer på kristen television.
The first question I ask.
Den första frågan jag ställer.
Is who is it exalting?
Det är vem upphöjer detta?
Who is being exalted?
Vem blir upphöjd?
Amen. You better take that question with
you
this afternoon.
Den frågan ska du memorera och ta med dig.
In the prosperity teaching, who's being exalted?
Framgångsteologin, vem upphöjer den?
It is certainly not God.
Sannoliken inte Gud.
God spoke to the church of Laodicea.
Gud talade till Laodicea-församlingen.
They had said how they thought they were.
De hade uttryckt vad de tänkte om sig själva.
And he says to them,
och Gud säger till dem,
you are wretched, miserable, poor, blind.
Ni är nakna, blinda och ömkansvärda, fattiga.
Now that's worth listening to, isn't it?
Och det är värt att lyssna till.
They thought they were one way.
De tänkte själva om sig att de var på ett sätt.
And God says, no, you're this way.
Men Gud sa, nej, det stämmer inte, ni är på det här sättet.
Now brothers and sisters, I want to know now.
Bröder och systrar, jag vill veta nu.
I want to know here.
Jag vill veta här.
Where I can change churches.
hur jag kan förvandla församlingar.
I want to know right now.
Jag vill veta just nu.
I don't want to wait and stand before God one day.
Jag vill veta nu. Jag vill inte vänta till den dagen när jag måste stå inför Gud.
And have him say to me, you're wretched, miserable, poor, blind and naked.
Och höra hur han beskriver mig som naken, blind, ömkansvärd och fattig.
I want to know right here and right now.
Jag vill veta nu innan det är för sent.
Or I can do something about it.
Medan jag ändå kan göra någonting åt det.
Or I can change to the Church of Philadelphia.
Så att jag kan vara med om förvandlingen och bli en del av Philadelphia.
There are teachers of elitism that are coming around.
Det finns församlingar idag som hyllar ett elittänkande.
And they teach that they've got a special revelation.
Och de undervisar att de har fått en speciell uppenbarelse.
And nobody can be a part of this church unless they have a special revelation.
Och man kan inte vara med i den församlingen och den gruppen om man inte har den här speciella uppenbarelsen.
Who's being exalted?
Vem är det då som blir upphöjd?
The people with the revelation.
Jo, människorna med den här speciella uppenbarelsen.
I heard a fellow preaching the other day.
Häromdagen lyssnade till en kille som predikade.
And of all the crazy things.
Av allt tokigt jag har hört.
He was preaching that he wasn't going to die.
Så predikade han att han inte skulle dö.
That he was getting a message from God.
Han sa att han hade fått ett budskap från Gud.
That was going to supernaturally change him.
Som på ett övernaturligt sätt skulle förvandla honom.
And he wasn't going to die.
Så att han inte skulle dö.
But the scripture says it's appointed a man once to die.
Men skriften säger att det är människan förelagt att en gång dö.
And after that the judgment.
Och sedan domen.
Amen. There's only one group I know that's not going to die.
Det finns bara en grupp människor som jag känner till som inte kommer att dö.
And really, they are going to die in a sense.
På ett sätt kommer de att dö.
Paul said we shall be changed.
Paulus talar om en förvandling.
We shall be changed.
Att vi ska bli förvandlade.
Flesh and blood will not inherit the kingdom of God.
Kött och blod kan inte ärva Guds rike.
Those who are alive at the coming of the Lord.
De som lever när Jesus Kristus kommer tillbaka.
Will be changed in a moment, in the twinkling of an eye.
Ska förvandlas i ett ögonblick.
And the dead in Christ shall rise first.
Och först ska de i Kristus döda uppstå.
And we shall all rise to meet him.
Och vi ska alla ryckas upp för att möta honom.
Did you know there are people today that are denying that?
Det finns människor idag som förnekar detta.
They're teaching the Lord isn't going to come again.
De predikar om att Jesus inte ska komma tillbaka.
That he has come into this cloud of witnesses.
Utan att han har kommit i denna sky av vittnen.
And there won't be a literal return of Jesus Christ.
Och att det finns inget sånt som en bokstavlig Jesu återkomst.
All these teachings are man-centered.
Alla dessa läror, de är människocentrerade.
And they have but one purpose.
Och de har bara ett syfte.
They sound so good.
De låter väldigt bra.
But they want to take your spiritual strength out of you.
Men de vill suga den andliga musten ur dig.
They want you to spend all of your spiritual power and strength on them.
De vill att all din andliga kraft, alla dina resurser ska användas för dem.
And rob you of being able to bring forth true fruit in the kingdom of God.
Och beröva dig möjligheten att bära sann, verklig frukt i Guds rike.
I know I've been going a long time.
Jag vet
here.
Att jag har hållit på länge här nu.
And this is probably the hardest service I'm going to have to preach.
Det här är förmodligen den tuffaste och jobbigaste gudstjänsten.
I really didn't want to preach this service today.
Jag var inte så pigg på att undervisa om detta idag.
Because I know there's a great controversy in Sweden right now.
Därför att jag vet att det pågår en konflikt över de här sakerna i Sverige just nu.
But it doesn't make any difference, folks.
Men det har ingen betydelse.
I'm jealous over you today.
Jag har nitälskan för er idag.
I said I'm jealous over you in the Lord.
Jo, jag sa att i Herren känner jag nitälskan för er.
You belong to Jesus Christ.
Ni tillhör Jesus Kristus.
And I don't want you to go to anybody else.
Jag vill inte att ni ska gå till någon annan.
I said you belong to Jesus Christ.
Jag sa att ni tillhör Jesus Kristus.
Hallelujah.
Halleluja.
You belong to him.
Ni tillhör honom.
And I want to present you to him if I can.
Och om jag kan så vill jag vara med och bära fram er inför honom.
Without these other things that are seeking to defile you.
Så att ni blir fria från de här andra sakerna som vill befläcka er.
And to take you away from Jesus Christ.
Som vill dra er bort ifrån Jesus Kristus.
I hope you appreciate what I've done this afternoon.
Jag hoppas att ni kan förmå känna uppskattning för det jag har gjort.
I know how the apostle felt when he had to write some of these things.
Jag vet inte, kan förstå hur aposteln kände sig när han skrev en del av de sakerna som finns i breven.
Amen. I have one more to go.
En grej till ska jag ta upp innan jag slutar.
But I'm going to save it for the next service.
Nej, jag ska inte ta upp det nu, utan jag sparar det till nästa gudstjänst.
I probably shouldn't have told you that.
Jag kanske inte skulle ha sagt det.
You might not come back.
Du kanske inte kommer nästa möte.
But what I'm going to talk to you about next.
Men nästa möte så ska jag tala om.
Is probably going to be the most important thing I've said this afternoon.
Så är det förmodligen det som är viktigast den här dagen. Det viktigaste har sagt.
If you have to leave.
Så om du måste inte kan vara med ikväll.
Make sure that you get the tape.
Se till att du får kassetten, bandet, inspelningen här.
I'm going to share something with you when we come back at 6 o'clock.
När vi träffas igen här klockan 6 så ska jag dela någonting med dig.
Is it 6 o'clock? Okay. When we come back at 6 o'clock.
När vi träffas igen här nästa möte.
I'm going to share something with you that God spoke to me not too long ago.
Så ska jag dela någonting med dig som Herren talade till mig om för inte så länge sedan.
God gave me a vision.
Gud gav mig en vision.
It has been 20 years ago.
Jag fick den för 20 år sedan.
20 years ago this month. Or this year.
I år så blev det 20 år sedan jag fick se detta.
And just recently.
Och bara helt nyligen.
He revealed to me the meaning of that vision.
Uppenbarade han för mig betydelsen av den visionen.
And the thing that blesses me the most about that vision.
Och det som välsignar mig mest med denna vision.
Everything in that vision has come to pass.
Är att allt jag såg i visionen har ägt rum.
Except the last thing.
Utom en sista detalj.
And now I understand the last thing.
Och nu har jag kommit att förstå vad den sista detaljen handlar om.
And in the vision, whenever this happened.
Och i visionen så var det så att när helst detta hände, inträffa.
It released the glory of God upon his people.
Så frigjordes Herrens härlighet över sitt
Amen.
Folk.
Be back with us at 6
o'clock. Så kom tillbaka ikväll.
Now that's quite a prelude.
Yeah.
Hallelujah. But it's true. Amen. It's hard for people in this climate to imagine that.
Det är svårt för folk som växer eller lever i sånt här klimat och föreställa sig hur det kan växa.
A piece of we grow squash.
Vi odlar squash.
In one day it's about this big.
Ena dagen så är det så här stor.
And the second day it'll be this big.
Och så har det växt på en dag till att.
And the third day about this big.
Och så här på tredje dagen.
They just grow so quickly.
Det växer så snabbt.
And cucumbers the same way.
Samma sak med gurka.
A cucumber a couple of days old will be like this, you know.
På ett par dagar så växer gurkorna att bli jättestora.
And it's just hard. It's hard to believe, but it's true.
Det är svårt att tro, men det är sant.
Watermelons.